Hatbrott, hatbrott, hatbrott. Säg det 3 gånger framför spegeln så sker det även på din hemort. Då lyder introduktionen till det här avsnittet och vi är på nummer 305. Med mig Lukas, Hansson Gudmarsson och Max producerar. Hej på er.
Hej, god kväll.
Gudmarsson, han är lite trött idag så han vill inte heja. Men han är här, jag lovar.
Ja då, jag är här. Jag är inte ett dugg trött. Aldrig någonsin.
Kanske lite tjejsur då?
Nej då.
Inte ens det.
Det var för att jag blev kallad för neger här innan.
Men det var inte jag, det var ju han.
Du blev inte kallad neger, du sa bara att en viss av dina kroppsdelar var neger.
Nu ska vi inte gå in på detaljer.
Vi startar med dig, Gudmarsson. Du har gjort lite saker. Vi har lite med aktivism att prata om så. Söder över, men hur kan vi starta? Vad du hittar på?
Ja, nej. Jag har saker som vanligt, men vi var nere i... Jag var ner till Sundsvall igår och körde lite basaktivism och med ett gäng. Det blev ett ganska hyfsat gäng för att vara nästa 4 och sånt där. Och det var ganska stort intresse. Uppslutningen blev bra, men det var också flera stycken som inte dök upp, så det, som ändå var intresserade, så det var riktigt schysst.
Ja. Sundsvall, ja, nej, men där, vad heter det? Det är faktiskt en stor stad.
Ja.
Just, ja, vi får väl se om det blir lite mer framöver i Sundsvall. Det är lite mer aktivitet än vad man tror. Det kanske ligger och pyser där under ytan lite. Det har varit mycket nationella där förut, har man hört.
Ja. Ja, men visst. Det har ju varit starka fästet en gång i tiden här i södra Norrland. Men jag tror säkert att intresset finns. Men det var några... Sen var det ju någon som ropade åt oss att vi skulle försvinna från området. Men då var vi ju redan 100 meter bort eller någonting sånt där. Så vi hörde knappt vad de sa.
När ni delar bladen?
Ja, visst.
Det är lugnt ju. En gång så var jag... Det var en persons första flygplansutdelning. Och jag sa att det händer aldrig någonting på flygplansutdelningar. Det är aldrig några konfrontationer och sånt. Så det blev en konfrontation, men en man började gapa 50 meter bort, säkerligen. Jag är ju som jag är, så jag tyckte det bara var kul. Så jag gapade tillbaka. Liksom sådär. Och sa att... Det är bara att flytta till Rosengård om du inte gillar det där. Så är han helt tyst.
Så det var inget getto när du delade flygblad i?
Nej, det var riktigt vilda områden. Där man är beskonad från allt sånt.
Men han kanske kör på den här tvångsblandningen där ingen behöver flytta. Mm. Man bara blandas ändå.
Jag vet inte, han blev ju så spak där när jag bara bad honom flytta istället. Du vet, det är precis som du säger, jag har aldrig varit i det området innan. Men bara genom att gå i ett område vet man om att här bor vita människor. Man behöver liksom inte ens kolla på namnen på brevlådan och sånt. Utan här är det liksom vitt.
Samma med trapphus. Man känner lukten, vilket trapphus
är vitt. Ja, faktiskt. Men det är inte så konstigt, alltså i en bok om Baker så läste jag att fettkörtlarna är det som skiljer mest när det gäller människan. Liksom. Det är det som är mest olikt med olika människogrupperna. Så, och när det gäller till lukta och sånt så säger jag den boken att japaner och sånt har svårt för vita människors svettlukt. Mm. Och japaner typ svettar knappt överhuvudtaget, tydligen enligt den här.
Så. Vad händer då om de träffar en indier? Då typ dör de, eller?
Jag vet inte. Men det kan vara så att de inte tycker att indierna luktar.
Nej, det kanske blir liksom. Det kanske slår åt andra hållet. Men alltså, det skulle vara väldigt imponerande om de inte tyckte det.
Men de kanske är liksom så där kodade att de kanske känner att vi är de allra värsta. Så jag tycker liksom, jag har alltid sagt det, att jag tycker att det är sköljmedel.
Sköljmedel?
Ja, typ sån klorin sköljmedel. Det är inte sån väldoftande, alltså kemikalie sköljmedel som gör att det luktar.
Alltså jag får ju typ så här klorlukt i badhus. Det är typ så du tänker, eller?
Ja, typ.
Ja. Intressant. Det var ju nästan en komplimang.
Ja, man gillar den lukten.
Jämfört med hur landet tyckte jag. Ja, det har jag faktiskt inte tänkt på. Hade du löpt också, Gudmarsson, eller?
Ja, fan. Det var...
Det är lite tidigt för att börja tortera sig. Aktivisttesten är ju till våren.
Nej, jag vet. Jag vet inte vad jag har fått för ryck. Den senaste månaden ungefär så har jag... Dels så har jag börjat deffa riktigt hårt. Vilket jag börjar inse nu att jag börjar nästan lite väl hårt, lite väl tidigt. För det här kommer att vara färdigt om en månad. Och då kommer det fortfarande vara vinter mer eller mindre. Men...
Vad hade du tänkt göra till sommaren?
Ja, det är väl den klassiska grejen att göra det till sommaren.
Men hur många kalorier ligger du minus då ungefär?
Alltså jag höftar bara varje dag, men jag ligger väl runt 2-2,5 tusen per dag i intag. Och jag är hyfsat stor.
Det är kanske minus 1000 kalorier. Det är väl typ lite mer än vad man rekommenderar. Men alltså, de gånger jag deffar, jag lägga på det också. Det funkar. Men alltså, man blir ju svag alltså.
Än så länge så har det känts... jag har inte märkt någon skillnad än så länge. Men jag käkar väldigt mycket kött och ägg.
Men dra ner till 500... Vad heter det? Varje dag då?
Intag eller
underskott? Alltså minus 500.
Jaha, du menar minus. Ja. Men det är så svårt att räkna. Alltså så här,
nej, det är inte svårt.
400.
Ja, men jag pallar inte.
Men det är för lite, känner jag, 500.
Jag skulle nu säga att det är viktigare att du räknar än att du tar ett extra löppass.
Ja.
Löpningen är ju... Det är faktiskt mer för... Delvis mitt eget höga nöjes skull. Det är bara någonting jag har fått dille på sistone. Att lägga extra krut på. Och nej, men det har fungerat bra. Nu jag har gått ner 3-4 kilo den senaste månaden. Eller någonting sånt där. Jag väger väl 98 nu skulle jag gissa. Och jag sprang idag. Och jag fotade slutsiffrorna och sprang 5 kilometer på 21 minuter.
Det är ju väldigt bra.
Snitthastighet på 14,4 kilometer i timmen.
Har du sprungit 2,6 också eller?
Ja, jag tänker att 2,6 är... innefattar, alltså de här fem kilometerna, de innefattar ju 2,6, så
men jag är inte... Du tänkte bara slå på hälften eller?
Ja, nej precis. Nej, men jag la märket, jag noterade i huvudet bara vart vad tiden stod på när jag nådde 2,6 och det var 10,57 om jag minns rätt.
Oj.
Det var då.
Det är galet ändå. Jag tror jag sprang typ 11.08 någon gång och då kom jag precis ut ur lumpen och vägde 76 kilo. Så. Jävligt bra.
Du har ju kanske en sån fallenhet för just vissa människor har en stor fallenhet på träningen.
Mm. Jag har för löpning och alla andra har mer för styrkelyft och sånt där. Jag lyfter ju inte någon våldsamt tunga vikter trots att jag är ganska stor. Men...
Mer än genomsnittsmannen på 85 kilo i alla fall.
Ja, jo, det kan man ju definitivt. Men det är ju det är ingen tävling ens en gång.
Det beror på vem man jämför med.
Ja, precis. Nej, men,
ja, men alltså för politisk aktivitet så ska man ju... Då kan det ju ändå så vara lite vettigt att jämföra sig med den vanliga mannen på gatan. Alltså speciellt till en början. Alltså när man börjar träna. Då ska man ju inte jämföra sig med så här, styrkelyftare direkt.
Ja, nej, där har du en poäng. Så för gatuaktivismens syften så... Är det nog en ganska optimal byggnad så att säga, att vara lite allsidigt tränad och med bra kondition och styrka.
Jo, men exakt.
Man kommer jävligt långt på det, för det är ju, det krävs egentligen inte mycket för att hamna i topp 10% i befolkningen.
Nej, så är det.
Jag undrar ens om man har räknat ut något sånt i Sverige. Jag tror inte det. Man lägger inte stor vikt vid folkhälsan och sånt på det sättet.
I alla fall inte på styrka. Det är liksom ingen som mäter det.
Nej, man mäter väl möjligtvis... När man har kollat upp sånt där, då är det alltid den genomsnittliga mannen som tränar eller någonting sånt. Men jag vet inte, det hade ju varit intressant. Man hade ju behövt samla väldigt många människor som skulle utföra något slags fystest för att komma fram till något slags genomsnitt. Och det är väl logistiskt svårt och sånt där, antar jag. Men det hade ju funnits stort intresse av det rent alltså, folkhälsomässigt, tycker jag.
Man skickar ju vara till där soldaterna mönstrar. Jag vet inte precis hur många tusen de gör varje år. Och sen så gör man en slumpmässigt urval liksom. Annars är det bara träningsnördarna som liksom vet och anmäler sig på att göra testet, men sen så hot då om dryga böter och fängelse om de inte kommer liksom.
Ja, precis. Där har du ju naturligtvis en poäng.
Nej, för jag såg nyligen en video som handlar just om kroppsfett. Det var ju USA och sånt ju. Så de personerna som hade typ minst kroppsfett bland kvinnor och män, alltså de var ju nere på typ 0,2% av USAs befolkning har den här kroppstypen eller kroppsfettsprocenten du har. Och de kunde inte riktigt tro det, för de trodde ju att det var betydligt fler, men det var ju väldigt få. Alltså även en tjockis låg ändå liksom ganska bra till om man tittar på hela befolkningen. Men detta är ju USA, så det är lite annorlunda. Men jag såg till exempel att en nyhet om att Island ville att barnfetma skulle liksom försvinna. Om man såg att barnen var för feta. Så det är bara någonting som är positivt. Man måste ju ta tag i det liksom från början. Som inte liksom växer upp med dåliga vanor.
Ja, det är helt riktigt. Alltså när jag var liten så minns jag ju att det var stort fokus på friluftsliv och utomhusaktiviteter och liknande. Så man hade ju tävlingar med andra skolor och varje vinter där man uppmuntrades och man fick poäng för varje kilometer skidor man åkte och sådana där saker. Eller hur det nu var.
Jag menar typ, jag minns en idag liksom om hur alla hade en form av bollkänsla. Att alla gick på någon form av bollidrott när man var unga liksom. Så var du liksom 16 år och du inte kunde kasta en tennisboll ordentligt, så var du CP typ. Alltså du stod verkligen ut. Det var liksom så, vadå, kan du inte kasta en tennisboll? Nej, aldrig gjort
det. Det minns jag också väldigt tydligt, för jag var en av dem som stack ut. Jag hade noll bollsinne och jag var helt värdelös på all lagsport.
Mm.
Så det sög om man var dåligt koordinerad.
Men då passade du väl kanske ändå så bra i RKU?
Ja, då hade jag ändå blivit tonåring. Det växte faktiskt bort i tonåren lite grann. Eller ja, åtminstone i saker som typ brännboll. Men det var där kring i RKU-ålder, tror jag.
Var det en sån kottätare då? Det var ju de som gick på scouterna.
Ja, jag gick på scouterna, men jag tyckte det var jag tappade intresset ganska fort, för hon som höll i det var, jag tyckte hon var för fjantig, och det jag ville göra var ju att ta alla de här märkena som jag hade hört talas om att man kunde göra, eller kunde ta genom att göra olika friluftsaktiviteter och sånt där. Men vi skulle hela tiden hålla på och leka lekar och liknande. Och till slut så slutade vi helt vara ute och skulle sitta inne och typ sy grejer. Och då hoppade jag av.
Det känns som liksom själva motsatsen till vad scouterna är, att man sitter inne och syr.
Exakt, alltså min besvikelse var ju total. Det var fullständigt värdelöst, tyckte jag. Men jag kan väl säga att jag var någon slags amatörkottätare. Jag sprang till skogs så ofta jag kunde och letade svamp och sådana grejer.
Ja, så du gjorde ingen annan lag sport eller individuell sport eller någonting sånt när du växte upp?
Jag fäktades och så körde jag lite bågskytte ett par vändor, men de var ganska korta.
Mm.
Men jag har en del fäktning. Det var mycket mer tilltalande på något vis. Den här franska sortens fäktning med värja.
Tycker du det? Jag tycker den ser så tråkig ut att titta på.
Ja, det är mer spännande när man väl... Alltså, uppenbarligen var det inte roligt nog för att jag skulle fortsätta, men... Det är mer spännande än vad det ser ut. Det är mycket som spelar in i det hela. Det är en ganska rolig sport. Sen på olympisk nivå, då brukar den ju vara ganska... Där slutar den ju vara intressant egentligen. För att då, alltså att titta på det är ju... På när de gör det på hög nivå, då är det ju mest att de... nästan gör något utfall mot varandra och så piper det på den ena sidan eller den andra sidan eller båda sidor, och så är det tar slut nästan direkt. Medan när man var unge, då kunde man ju och inte visste vad man gjorde, då var det lite mer fram och tillbaka.
Ja, precis, för det är det jag menar, alltså det blir ju aldrig någonting. Alltså ofta när man tittar på filmer och sånt, när man har fäktningen, så bygger de ju alltid upp fäktningen över tid liksom. Det kan ju vara i flera minuter och sånt, och spänningen blir vem gör misstaget liksom. Men när vi har den här fäktningen du pratar om, så går det över så snabbt liksom. Så. Och det går så snabbt liksom med vad heter det, fäktningen, så man har ju lite som amatör alltid kunnat svårt att liksom hänga med om någon egentligen har gjort något bra. Man kan liksom inte se skillnaden på någon som har gjort något bra eller någon som har gjort något dåligt. Till exempel.
Ja, nej. Alla gör ju i stort sett samma sak mer eller mindre. Att de försöker ju träffa den delen av den andra som är närmast dem och mest exponerad. Ja, nej, det det går alldeles för snabbt för att det ska vara särskilt intressant att se. Hade det varit spetsiga vargor hade det nog varit mycket mer intressant. Då hade det varit, hade det krävts lite mer eftertanke för att inte dö.
Ja, eller att man typ inte bara liksom det slutar vid en träff liksom. Och att det börjar om då, utan man kan ju liksom fortsätta fäckningen men liksom få fler träffar mot den andra liksom. Nu förstår jag menar. Och min, ja. Och min och den andra får min, och sen ena fick kanske 10-12 träffar men den andra fick 6 till exempel.
Det ligger mycket i det, för det de flesta matcher jag minns vi spelade, eller vi körde, var väl till 5, först till 5 eller först till 10 om det var någon större tävling. Och vid varje stick, varje lyckad träff, då avbröt man ju och så fick man gå åt varsitt håll och så sen så fick man göra om hela den här, alltså, som sagt en väldigt fransk sport. Man hälsar bara på varandra en gång i början av det. Men man får fortfarande ställa upp sig, ställa sig i den där on guard ställningen på något vis och vänta på att de ger klartecken på att man ska angripa varandra igen. Och är det då till 10 poäng, då gör man om hela den grejen 10 gånger minst, ofta fler.
Mm-hmm.
Så det är en ganska styltig sport.
Ja, precis.
Jo, visst är det så. Ja, det är en artikel som inte har kommit upp på hemsidan, men en aktivitet som har skett då är ju i Västra Götaland då, där aktivister från Borås genomförde en aktion där de låste RFSLs Sjuhärads lokal då med kätting. Och det har ju varit lite, jag missade det först i media, men det kom upp här lite på slutet då. Vet, ETC har skrivit om det, även Sveriges Radio la upp en artikel där då, där de hade klistermärken och affischer på omslagsbilden då, med hemsidadressen och allting. Så det var ju snyggt, och snuten har ju gnällt lite också där. Men det som är lite kul med just RFSL i Sjuhärad där, det är ju att det har varit rätt mycket mediestorm kring dem. Vad heter det? Verksamhetschefen sa upp sig. Rapporterades bara här i februari. Och vad heter det? Folkhälsomyndigheten också, de stoppar bidrag och det har varit massa av hopp där. Och det är helt enkelt om man har förskingrat pengar och betett sig illa. Helt enkelt då. Och det var lite intressant, för den nationella förbundsstyrelsen då för RFSL, de förbjöd också lokalföreningens kassör och talesperson från fortsatta förtroendeuppdrag då. Så de... helt enkelt. Och ja, men det var ju rätt mycket gnäll. De gick ju ut om att ja, men det här kommer inte stoppa dem och så där. Men ändå så var de ju. De artikeln kunde de ju skriva om att de var oroliga och jättehemskt och sådär. Det var också kul med, jag vet inte om du har koll på det där Hansson, men det är lite intressant där när snuten säger att de klassificerar det som ett hatbrott, men det är typ ingen brottsrubricering i sig. Men är det typ att det förvärrar straffet då, eller?
Ja, man vet aldrig med snuten. De som ibland gör sådana saker, alltså då är det, det kan ju liksom vara att de anser att det är HMF.
Jo.
Och jag vet inte vad det skulle vara HMF liksom. Alternativet är att den här då skadegörelsen som de anser har begåtts skulle vara ett hatbrott.
Men. Ja, det tog sig upp på vad heter det, Efterlyst också. Och ja, på det där att Pride-flaggor hade rivits ner, hade satt en kedja för dörren och låser limmades igen. Och det lämnades också affischer då på plats. Och hade de fångat det på film. Och vad heter det? Lagt ut det på Efterlyst då. Och det var ju lite kul med där, för de la ut på sin Facebook och kommentarerna var ju rätt roliga så. Man, för då var det ju mycket om att det skulle vara hets mot folkgrupp och sådär. Och de klassiska kommentarerna av ren logik kom ju upp då. Så här, hur kan det vara en folkgrupp? Hets mot soffgrupp och sådana där skämt då. Det visar ju helt enkelt att de kanske inte fick den här flodvågen av styrkekramar och handhjärtan och fördömanden av allmänheterna som programskaparna hade önskat där. Helt enkelt.
Jag är lite förvånad att de inte har tagit bort sådana kommentarer. Det verkar nästan som de är lite mer tillåtande. För så tog de alltid bort sånt direkt. Men jag märkte, jag skulle säga, det var ju QX och sånt. Detta är så typiskt. Det var ju han, Voss, påpekade att det här var liksom en rysk inspirerad arbetsmetod och någonting sånt. Precis som Nordisk Nilsson sa, som inte satt upp fiffor innan. Liksom.
Mm.
Så, det är sådana feelingar hela tiden. Jag tror han, Voss, är jude, om jag inte minns fel. Jag kan svär på det.
Skulle inte förvåna.
Så. Men alltså, liksom, bara liksom skriva ut det ryskinspirerade liksom, saker, liksom, snäll. Alltså. Det kan ju bara, alltså sådana människor kan liksom bara skriva det i Sverige. För det är ingen som liksom bara, journalist eller någonting sånt som står och garvar dem upp i ansiktet.
Ja, en rolig kommentar på Facebook där från Robert Henriksson var ju, de kanske identifierade sig som sabotörer. Om de ändrar sig och istället identifierar sig som oskyldiga så går de fria. Det är tips.
Mm.
Man kan ju bara identifiera sig som oskyldig. Exakt. Om det kommer dit.
Ja, de kan inte säga mer åt det. Ja.
Nej. Och det var någon som frågade sig, men hur kan det vara en folkgrupp? Och då var någon riktig vänstermänniska bara så här, ja, men en folkgrupp är en grupp människor som delar gemensamma särdrag såsom ursprung, kultur, språk, religion eller hudfärg. Och som uppfattar sig som en enhet i juridisk mening, särskilt gällande hets mot folkgrupp. Skyddas grupper mot hot eller missaktning baserat på ras, etniskt, nationellt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Men ja, det förklarar ju inte riktigt logiken i att sexuell läggning ska vara en folkgrupp. Borde ju heterosexuella människor vara en folkgrupp.
Ja, men det ingår inte där.
Nej.
Pedofiler borde ju också vara en folkgrupp då.
Ja.
Som man ska hårdra det. Men de ville ju det. Jag tror också det var RFCL som ville det. Men det var en regering. Det var typ 2000-talet. Sa faktiskt nej då. Jag tror inte de var redo. Att,
nej, det var lite tidigt.
Ja. Det var det liksom. Men alltså inte omöjligt. Men jag tror de inte hade kunnat göra det. Du vet, de vill ju gärna ha den här lagen. Så de hade ju fått mothugg ganska omfattande då. Vanligt folk i allmänhet och sånt hatar ju pedofiler.
Jo.
No. Nej, men det är liksom intressant så där liksom. Många gånger så kanske liksom våra antagonister och sånt sitter och hånar oss. Men alltså uppenbarligen så krävs det bara några få människor, några lite lim och någon kedja liksom och affischer. Då hamnar man liksom på Efterlyst och i rikstidningar och sånt liksom. Och alla får säga att man gör ett ställningstagande då mot ja, det här liksom.
Mm.
Alltså så med väldigt små medel så vet du, alltså så kan man komma väldigt långt, och av egen erfarenhet så är det så här, alltså hade folk bara rivit ner prideflaggorna när de flaggar dem. Och jag menar att man behöver inte vara särskilt många som gör det, men gör man bara det liksom systematiskt så kommer inte de vaja länge. För de har inte resurserna till att hänga upp dem igen. Alltså så Sverige...
Alltså, det krävs ju inte så mycket. Alltså,
nej.
Jag bara gjorde väldigt lite så.
Nej, men hade liksom, om någon hade sett liksom flagga hänga i en flaggstång så, och de vet hur man tar ner dem på den lokala orten då. Då hade de inte kunnat flagga dem. Jag är faktiskt lite förvånad av att typ, nu hänger de ju inte i araberområden och sånt, för det tillåter de inte, men typ araberna och sånt, jag tror inte de går på flaggjakt och sånt så mycket liksom.
Ändå. Men de kanske bara ser de där flaggorna som en svenne grej typ.
Det tror jag säkerligen de gör. Men sen ska man ju veta om att den här svenne grejen, den är ju liksom en grej som liksom trycks in i hjärnan på deras barn. Via skolorna då. Alltså så även om 90% motstår propagandan, så är det kanske ändå 10% vid en generation som inte motstår den, och sen så successivt då blir liksom man mer bögvänlig och sånt.
Jo, och det är där hedersvåldet kommer in. Och då svarar staten med värre lagstiftning mot det. Det är så kul när staten håller på att lagstifta mot hedersrelaterat våld. Så specifikt mot det. Så sitter folk och bara, ja, men det är bra. Ja, men det är så här, varför ska man ens behöva göra det? Inte bara slänga ut dem.
Ja, men det är ju det SD vill. Till exempel.
Mm.
Men å andra sidan, alltså... Alltså, de opererar ändå på en sak som heder då, alltså. Och vad menas med det liksom? Jo, att hela familjen liksom blir skambelagd för någonting som en familjemedlem har gjort. Och så var det för oss i Sverige liksom. Du kunde liksom inte göra vad som helst utan att liksom hela familjens rykte solkades ner. Och det var ju liksom upp till fäderna och mödrarna liksom till att stävja det liksom. Om inte liksom hela familjens rykte skulle liksom åka ner i soporna.
Mm. Jo, men visst är det så.
Och jag menar, ja. Tänk dig då liksom, om liksom, låt säga att du är en invandrarfamilj i Sverige. Du har kanske tre döttrar. Och den ena dottern då, hon ligger runt med i princip alla. Mm. Och liksom alla vet om att hon ligger runt med det. Och i deras tankegångar då, så ja, om familjen liksom tillåter den här dottern att ligga runt med liksom halva byn, då kanske inte liksom de andra två döttrarna är särskilt bra på att gifta in sig med liksom.
Nej, då ser de väl ett samband.
Ja, och jag menar, jag skulle säga att sånt, det behöver inte vara ett samband, men visar man upp acceptans för sånt beteende och sånt, då är det ju enligt mig en större risk att liksom den här, vad heter det, mannen då som gifter sig in med de andra kvinnorna, att där kommer vara en otrohet och den personen då, mannen, kanske inte är pappa till barnen till exempel. Mm. Eller bara liksom att äktenskapet liksom upphör efter en tid. För den här kvinnan när hon inte kan stänga igen benen.
Jo. No. Mm. Ja, det var... Ja, det är kul att det blir så upplåst i media i alla fall. För det är ju verkligen...
Jo, men de är ju verkligen en skyddad grupp. Alltså...
Jo.
Ingen...
Det är det som gör det så kul att gå på dem.
Det är bögar och judar som är så jävla skyddade. Ja. Alltså.
Ja.
Transvestiter och... Men en annan skyddad grupp är fan nästan Moderaterna nu.
Ja.
Det är en cynist, älskaren Bolin. Han har ju lyckats få 4 personer åtalade nu för ofredande för att de kallar han barnamördare. När de följer efter honom.
För ofredande,
ja. Precis som inte han stöttar det här barnamorden som sker.
Nej, ja, det har han ju inte, han har inte sagt emot det direkt.
Nej, han har, alltså visst han kan ha sagt så här, jag får kasta dig, men han får kasta det med liksom ena delen av tungan och sen så liksom säger att vi måste skydda Israel med den andra delen av hans kluna tunga liksom.
Mm, mm.
Och jag menar, de förstår ju det, de är inte dummare än någon annan på det sättet. De förstår ju vad han är ute efter.
Jo, nej men exakt. Det är ju rätt uppenbart. De har ju aldrig kommit med något riktigt avstånd eller sådär. Deras kritik har ju varit väldigt, väldigt, väldigt mild.
Ja, alltså... Och det värsta är att det var ju han som startade också. Han gick ju dit där och liksom... titta på dem och skaka på huvudet och grimasera och sånt ju.
Mm, mm.
Och istället för liksom ta debatten på plats som en god demokrat borde ha gjort ju. Liberal demokrat då. Går han därifrån och drar på mobilen och filmar det när de andra liksom blir snea på honom för att han smiter från debatten liksom.
Han har lärt sig sina härskare liksom i hur man beter sig.
Ja, verkligen alltså. Det är ju så jävla fult. Det är så jävla fegt.
Mm. Skrik av smärta när du slår dem. Ja, han är verkligen alltså, det är nog fan en av de mest pinsamma människorna. Det var väl han som hade Davids stjärna i en nål med en Davids stjärna i riksdagen också.
Ja,
det var modigt av honom.
Ja. Ja, till och med sossarna gjorde ett fint avståndstagande där.
Men mot de här personerna?
Ja, exakt. Magdalena Andersson.
Men det är liksom sådär, liksom, de här politikerna anser att de ska vara så jävla fredade från kritik. Liksom. De ska kunna liksom gå överallt liksom, i stan och ingen ska liksom kunna liksom, kalla ut dem för deras jävla skit.
Anglicism. Fortsätt.
Nej, det är liksom, det är väl fan bara ta det. Jag menar, debattera mot dem istället. Är du så säker på att du har rätt liksom?
Ja, de är ändå så offentliga personer alltså, ja. Och de påverkar landet negativt och.
Nej, men alltså hade
saker får man ta det.
Hade någon liksom börjat häckla mig sånt, visst nu är inte jag minister och minister har ju med att göra och sånt, men alltså då hade man ju bara, ja men vi tar debatten i tv då liksom. Eller radio eller hur du vill göra liksom. Vi behöver inte göra det här på gatan just nu eller någonting sånt, vi kan göra det. Här har du mina kontaktuppgifter så kör vi liksom. Eller så kan någon som företräder då Bolin göra liksom. Det finns ju liksom muffar och sånt som skulle kunna tekniskt sett göra det.
Jag tror det var Thomas Sowell som gick till någon det var någon politiker som gjorde något offentligt framträdande någonstans. Och nu minns jag inte vad det var för frågor han ställde, men det var väl angående, gissningsvis var det väl demografi eller någonting. Några av våra kärnfrågor som nationalsocialister. Som han ställde den mot väggen för, och att varför hon är, tycks ha vänt sig mot sitt eget folk och sådana där saker. När i Australien var det här. Om det är någon lyssnare som inte vet vem Thomas Sowell är. Men hon höll ju på att skriva efteråt på sociala medier att hon, att, att hon var säker och att hon mådde bra efter det här angreppet. Och det, det är ändå en medborgare, nog för att han är revolutionär, men det är ändå en medborgare som hon sitter på sin post för att företräda. Och att hon, och hon får kritiska frågor av en av medborgarna som, ja, hon är, jobbar åt. Och hon behandlar det som om det vore ett lönnmordsförsök ungefär.
Ja. Men han, Bolin sa ju det, en lynchmobben som gick bakom han. Han blev ingen rörd av honom ens.
Nej,
nej, jag är lynchmob. Ja, ja, jag är helt säker på att han kallar en lynchmob.
Alltså, herregud.
Jag tror jag måste googla lite.
Vad är det för jävla människor som, alltså man förväntar sig inte mycket, man blir, och blir ändå besviken. Det är helt otroligt.
Enligt honom gjorde att han fick vända tillbaka. Känns som en lynchmobb, skriver Berlin i en kommentar till Aftonbladet.
Det är fantastiskt.
Med antisocialt dominansbeteende.
Ja. Ja, vad håller Israel på med då?
Ja.
Det kan man också kalla för antisocialt, ja, dominansbeteende.
Verkligen.
Om man är lite... Det känns som någonting som en sionist hade kallat det. För det var lite ursäktande.
Jo, men det där är ju som hela så här Anna-Karin Hatt-grejen. Att Centerpartiets förra partiledare då, att hon avgår då med hänvisning till hat och hot. Det är ett polariserat samhällsklimat och det riskerar att göra människor rädda för att engagera sig politiskt. Och att det är, inte minst kvinnor upplever att det är väldigt utsatt situation, att det är ett hot mot demokratin.
Nämnde hon inte oss också?
Nej, jag vet inte om hon gjorde det. Hon var säkert.
Det bästa, ja, var att hon kom in med inga exempel och sånt, utan man skulle bara ta...
Nej, precis.
Man skulle bara ta hennes ord för det liksom.
Ja,
ja, det var ganska imponerande. För vad jag vet så har ju hon som aldrig, alltså hon, ja, vi känner ju folk som hatar politiker, alltså vi umgås med folk som hatar politiker.
Vi själva hatar politiker.
Ja, visst, precis. I stort sett all my homies hate politicians, så att säga, för att citera en engelsk meme. Men alltså, jag fan inte hört någon nämna hennes namn ens en gång. Jag hade själv inte uppfattat att hon hade tillträtt. Jag tror jag sagt det här i mer än ord förut. Men det var verkligen så, Anna-Karin Hatt avgår. Vem fan är det? Hon satt på sin post typ 5 månader och hon var ledig hälften av dem i alla fall. Och sen så avgick hon på grund av hat och hot. Vill ha avgångsvederlag på miljoner. Det är bisarrt.
Jag tror faktiskt att alltså, här, du går som ledare över en grupp människor. Det behöver inte vara en nation. Det kan till och med vara en större grupp människor. En bara tillräckligt stor grupp. Så är det så att du har en karaktär som inte kan gillas av alla. Helt enkelt. Du kommer alltid ta beslut som gör att en person känner sig missnöjd medan en annan känner sig nöjd. Liksom. Och då uppstår ju i den här konflikten en missämja och i vissa fall ett hat. Liksom. Så hatet finns ju alltid där. Alltså, det verkar precis som politikerna går mot en ordning där det inte ska finnas något hat överhuvudtaget, men det är en omöjlighet. Det är precis som att marxismen liksom, marxismens slutmål, det är en total omöjlighet. Det är alltid någon som kommer att hata personen. Det räcker ju liksom att och det kan ju dras ner ända till sin sån punkt att en person gillar en annan person, men den personen gillar en tredje person istället. Det uppstår hat där, ofta emellan liksom, i form av kärleken då. Så liksom att de att man ska få bort det är en omöjlighet. Men sen är det, och sen är det sånt, jag menar, i varje befolkningsgrupp och sånt så finns ju ett antal dårar liksom. Det kommer man heller. Det finns ju alltid för dårhus. Det är bara nu i det liberala samhället då de här dårarna inte har spärrats in. Men det finns ju dårar liksom som alltså är så dåraktiga så att man skulle liksom inte kunna göra någonting rätt enligt dem. De tolkar allting helt fel och sådana grejer. Och när de får liksom tillgång till en dator och kan skriva mail och hitta liksom mailadresser till henne, det är klart att det går in lite hot och hotmail då och då på riktiga fullblodsidioter. Det kommer man inte från det heller. Alltså så, men sen så tror jag faktiskt också så här liksom att jag tror kvinnor klarar sånt här sämre. Helt enkelt också. Kvinnor liksom behöver nu känna, alltså de har ju sina känslospärren. Och blir det sånt att de uppfattar liksom att i och med att det blir mycket hat då kanske, eller hot eller någonting sånt, och de har sina känslospärren, så känner de att oj, nu måste jag ändra mig. Liksom, någonting är fel liksom, för att stammen börjar ju gilla mig. Det bör inte ens vara så, men i och med att de tar plats, de här kanske personerna, så känner de det. Och i vissa fall så klarar de det. Och i vissa fall så klarar de inte alls det. Jag kan tänka mig att man får säga vad man vill om Annie Lööf. Men alltså fan vad hon fick rätteligen då, enligt mig. Men hon fick ändå ta en jävla massa ilska, frustration som hon fick liksom riktades mot henne. Och i den här frustrationen i ilskan också som var rättmätig, så kan jag säkerligen tänka mig att ha dumpit ner lite hat och hot i grövre former till henne liksom. Helt enkelt. Så hon klarade ju ändå till viss del bättre. Men sen så är hon ju så galen om man tittar på de ögonen. Så är det.
Säg den centerpartist kvinna som inte har varit det de senaste
årtionden. Var det hon som sa att det var olagligt att vara kriminell?
Ja, Annie Lööf, ja. I Sverige är det så.
Ja, i Sverige.
Hon är en evig källa till inspiration och visdom.
Jo, men verkligen. Det skedde ju en broaktion i Stockholm också. Det kom ju upp en artikel om det igår då, 14 på Lajertans dag. Det är en banderollaktion på en bro. Det är väldigt centralt. Man ser Globen i bakgrunden där på någon bild. Körde budskapet älska ditt folk. Det var ju ändå lite schysst. Och de fick till och med se en liten krock där också. Man ser en rejält kvaddad bild där på lite längre ner i artikeln. Och det blir ju rejäla köer. Alltså det är ju inte, där jag bor ser man ju inte sådana där bilköer.
Nej, alltså det är ju jävla schysst att bo i städer som det är där. Alltså.
Ja, fy fan.
Nu är det ju så att merparten av svenskarna bor numera i städer och sånt ju. Men alltså, enligt mig. Och folk får gärna debattera med mig om detta, men enligt mig så menar jag på att det är någonting smått fel i huvudet på om man bor i Stockholm eller i Göteborg eller något sånt där man kan åka ut från de här stora köerna. Det är inte normalt att tycka att det är acceptabelt. Och Jag menar på det normala är inte att man liksom, man kan liksom utsättas för det, men någon gång så måste man liksom förstå att man måste fly från det där. För det är liksom inte sunt. Att titta i de köerna.
Nej, visst. Jag har kört i de där köerna mer än vad jag har önskat. Och de är helt jävla orimliga. Jag begriper inte att folk klarar av att existera där nere och köra i dem varenda dag. Det kan ju lätt ta en och en halv timme och ta sig från säg om du ska åka 5 mil eller någonting sånt där. Alltså det kan lätt ta en och en halv timme bara för att du får stanna hela jävla tiden och stå. Och folk byter filer konstant. Det går inte att hålla något avstånd till den som är framför dig. Och folk alltså, sminkar sig och de äter frukost och dricker kaffe och jag vet inte, löser korsord säkert.
Nej, men det är inte konstigt att de gör det. Alltså det är inte konstigt. Alltså tänk dig att du spenderar liksom, låt säga att det är en och en halv timme.
Ja,
det är 3 timmar varje dag.
Ja.
Och du är vaken 16 timmar.
Alltså jag hade skjutit mig om jag bodde där nere. Det är...
Ja, alltså det är nära. Alltså det är ändå liksom alltså det är ungefär en femtedel av din vakna tid sitter i de jävla köerna. Det är klart att du skiter i sminka dig där hemma och sminka dig i bilen istället, till exempel.
Ja, jo, det är ju helt logiskt. Det blir trafikfarligt, men alltså det är ju fullt logiskt och orimligt att förvänta sig någonting annat.
Mm. Nej, men att de sitter liksom med mobilen och sådana grejer.
Mm. Ja, det är väl fan ingen som löser korsord nu för tiden. Ingen under 75 i alla fall. Men det är om man är där som utböring och norrlänning specifikt där det är typ där sånt här inte existerar. Där det inte existerar vägar med fler än 2 filer. Till exempel. Då är ju det där otroligt omskakande om man om man ska hålla på och existera i det. Mest bara för faktumet att folk frivilligt lever så. Mer eller mindre frivilligt i alla fall.
Ja, absolut. Du vet, alltså, och det som är förvånande med liksom också är att alltså, folk är ju hyfsat fria att göra vad som helst, men det hade varit liksom intressant och i nationalsocialistiskt samhälle är jag helt övertygad att man hade kunnat göra sådana experimentstäder. Jag vet till exempel att nationalsocialisterna i Tredje riket de pratar liksom om vilken nivå av befolkningsmängd ska det vara i varje by för att det ska vara liksom en bra balans. Man började liksom tala om balans och sånt. I mitt fall liksom, så hade jag tyckt det var intressant att man hade liksom en bilfri stad. Man fick bara lov att cykla till exempel. Eller ta kollektivtrafik som bussar och tåg till exempel. Och så får man ställa liksom bilen utanför staden i såna här stora parkeringsgarage och sånt. Om man ska jobba i staden. Om man kommer utifrån. Och för jag tror till exempel att det jag tror det hade blivit mycket bättre. Helt enkelt. Han har nu blivit mycket sundare också. På sätt och vis.
Jo, absolut.
Men det behöver inte vara så. Men det är därför man ska liksom experimentera. Ja? Till exempel. Det finns ju ingenting värre än en stad som inte är byggd för biltrafik. Som helt plötsligt expanderar. Typ som Stockholm. Alltså,
ja.
Byggt på massa öar.
Ja, ja precis. Och alltså här till exempel i Karlskrona och sånt. Det är inte byggt för att ha en massiv biltrafik här. Faktiskt inte.
Men alltså Karlskrona, hur är det uppbyggt alltså? Det känns som att halva... Det känns, alltså är det själva centrum byggt på en liten ö typ eller? Det är väl så?
Ja, centrum är ju på ön som är längst bort kan man säga nästan.
Ja, ja men det är ju skitskumt. Men det är för att det är en gammal militärstad typ.
Ja, ja precis. Alltså så... Men fördelen är att det inte är så mycket folk som bor här och arbetar.
Mm.
Men i Stockholm finns det ju Stockholm också skärgård. Alltså så de har ju de här problemen.
Men det borde ju vara dyrt att bo på alltså, den där centrumön i Karlskrona.
Nej, nej, nej. Detta är så ut... Alltså det är så... Det är riktigt utböla här. Så det finns liksom fina tomter alltså som är mitt i centrum som fortfarande existerar som inte är bebyggda. Det finns ett jättestort fängelse, ett gammalt fängelse som är liksom ett rivningsobjekt som de inte river av sådana anledningar av att för det är inte lönt att riva det, för det är liksom ingen som vill bo där på grund av de omkostnader som krävs för att riva det och bygga nytt. Så, det, faktiskt är det jävligt trevligt helt enkelt, men hade detta varit Stockholm så hade det varit kaos.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag kommer att ha sett Karlskrona på någon karta någon gång och det är ja, väldigt skum uppbyggnad,
men man kan cykla, de har ju bara schyssta cykelvägar liksom.
Ja, men alltså, det är så här gångväg bredvid stora vägen.
Ja, alltså så du kan cykla liksom jävligt fritt. Och det är det jag menar med typ att, att det är så bra på det sättet att du kan cykla snabbt. Alltså visst du kan ha bil och sånt, men det tar inte så mycket längre tid att cykla än att ta bilen liksom. Är det rusningstrafik så tar det längre tid med bil än att cykla. Mm. Det är jag helt övertygad om. Brukar inte jag röra mig vid rusningstrafik och sånt för att i och med att jag är arbetslös och sånt så det kan de sitta i sina köer istället.
Löneslavarna.
Ja, ja precis.
Sitter de i köerna. Du rör dig när du vill.
Exakt. Det är ju en sån sak som liksom man har kunnat experimentera med arbetstider och sånt. Visst, det finns en fördel med att ha likriktade arbetstider, men till exempel i Skåne och sånt så är det ju så att på västra sidan där typ alla bor i Skåne så blir det ju beteköer på E6an för att alla lämlar ska till jobbet eller när de ska hem. Och det är ju bara för att folk bor, alltså saken är att folk bor ju inte där de arbetar längre.
Nej.
Och folk kan liksom inte flytta vad heter det? Eller så vill de inte flytta för att barnen har bott kanske 10 år och alla sina vänner liksom i en stad. För mamma eller pappa har nytt jobb i en annan stad. Ska vi flytta dit? Nej, alltså alla vännerna är här. Ja. Det är lite skillnad liksom mot hur det var förr när folk hade de här stora bruken. Där man bodde på bruksorten och där mamma och pappa jobbar i orten liksom.
Mm.
Och barnen kunde växa upp där under hela livet. Vi har en mycket betydligt mer rörlig arbetsmarknad nu, men det innebär ju att folk måste liksom pendla. Och det har arbetsgivaren lagt ut på den individuella individen, att de får pendla. Och liksom samhället är stort för att om du ska flytta och sånt så måste du ofta betala multum för att bo liksom i städerna. Exempel.
Jo, det är inte billigt.
Nej, nej, det är inte det.
Nej, visst är det så. Nej, men då har vi gått igenom i alla fall lite av aktiviteten som har skett. Det var en schysst bråkjon här i Stockholm och sen var det här med RFSLs lokal och det kommer väl upp en artikel om det här inom kort också då. Ja, det var ju det rent aktivistiska biten vi har haft. Vad heter det? Tror det var... Man hade pratat om det på förra med Nord, men vi hade ju ett månadsmöte där i nästa fem också. Med jäkligt mycket folk. Så det var kul. Finns det något mer ni vill prata om eller ta upp? Känns det som att det här är en perfekt dag när vi inte har jättemycket att prata om. Att inte stressa Max med Radio Nordfront här.
Du får vi fan komma på någonting fort som vi kan prata om i typ minuter till.
Jag avslöjar för lyssnarna att Max brukar hetskriva.
Ja.
Nu är det dags, nu är det dags, nu är det dags.
Runda av nu.
Ja.
Jag måste dra.
Nej, jag får, kan ju ta. Det finns någonting som heter matkalkyl.se som jag rekommenderar till dig, Gudmarsson. Där kan du skriva in exakt vad du äter och sånt. Så räknar han ut äter det. Protein, kolhydrater och kalorierna i fettet.
Jag ska vara ärlig med det. Det finns gränser för hur mycket jag pallar med och bokföra allt det där. Jag har min nuvarande diet består ungefär av, just idag så är det mycket fläskkotletter och ägg. Men de senaste veckorna då har det varit, förra veckan så hade jag en och samma matlåda till lunch. Och sen hade jag, så käkade jag kyckling eller, vad fan var det? Nej, det var nog kyckling och ägg till middag. Så två mål mat om dagen och så kvarg med lite proteinpulver. Så det blir grymt mycket protein, men och lite kolhydrater och så på ett så där ungefär 2,500 kalorier.
Jag tror du killgissar varenda gång du äter.
Nej, jag killgissar inte. Jag läser ibland på paketen.
Ja, men väger du då?
Nej, vad fan.
Ja, det är killgissningar, Hanna. Jag vet om att det är killgissningar. Garanterat.
Ja, jo. Men det fungerar. Vad fan, jag har inte tappat någon mycket styrka. Jag tror helt uppriktigt att man oroar sig väldigt mycket. Alltså mer än vad man behöver för att tappa muskler och sånt där. Då äter du tillräckligt med protein och fortsätter träna under tiden du deffar. Då tror jag inte man behöver oroa sig särskilt mycket för att tappa alla sina muskler. Om man inte ska ner på rakt av ohälsosamma nivåer av kroppsfett. Och jag siktar ju någonstans på mellan 8-10%.
Kroppsfett då?
Precis.
Har du kontroll? Hur har du gjort den mätningen om mycket kroppsfett har du?
Nej, jag har inte gjort någon mätning. Men det är det jag siktar på. Jag kan ju göra någon mätning när jag tycker det ser ut som att jag börjar närma mig. Mm. Men min killgissning, jag har killgissat igen och jag tror att jag har kanske 4-5 kilo kvar att bli av med.
Alltså alla sådana mätningar är inte så jävla tillförlitliga.
Nej, man får nästan betala för att göra en ordentlig kroppsskanning om man ska ha riktiga data.
Ja, för den personen gjorde en kroppsskanning på de här personerna, han kollar kroppsfettet på dem. Och sen vet jag inte riktigt, jag kommer inte ihåg vilka gränser det var, men personen sa att om du ska ner på ett visst en viss fetthalt i kroppen då, för män då, så krävs det nästan att du går på vad kallas sån droger. För att du ska kunna uppnå det. Alla behövde inte, men vissa personer skulle behöva det. Helt enkelt.
Det kanske kan hjälpa. Jag ser det väl som att det går ju helt och fullt att banta ner sig till väldigt låg fetthalt i kroppen, så att säga. Men det slutar vara hälsosamt och estetiskt, helt uppriktigt. Det är en viss gräns. Eller sluta vara... Ja. Det är ju som i kroppsbyggar tävlingar så är ju standarden att man ska ha under 5% och mellan 3-5% kanske, och det är ju rakt av riktigt jävla ohälsosamt och ha så lite fett på kroppen och så lite energireserver. Så alltså runt 10 då är man ju, då är du absolut inte överviktig. Är man fåfäng så ser man ju musklerna bra och sånt där. Och man kommer bara känna sig lätt och hälsosam i största allmänhet.
Hur mycket fläskkotletter har du ätit idag?
2 stycken.
Hur många gram ungefär?
Ja, får se. Paketet var på 900 någonting gram från början. Och det var 5 stycken. Mm. Jag har 3 stycken kvar. Jag ska äta dem till middag.
Så det blev 675 då ungefär gram. I och med att man steker dem.
Mm, gissningsvis.
Så 6,75. Och sen så säger vi att det är kotletter. Vad kan det vara? 21 gram protein. Så det blir 142 gram protein du har där. Sen så tar du lite kvar. Så, ja. Du skulle behöva ligga nu på runt vad jag har läst timmar, på runt 200 gram protein varje dag.
Ja, jag käkade 3 ägg till frukost. Jag tänkte käka 5 till också till middag.
Mm, det är en jävla fördel att gilla ägg faktiskt.
Ja. Jag tycker ägg är okej. Okay. Har jag bestämt mig för någonting, då kan jag hålla mig till det ganska bra. Och nu har jag gett mig fan på att göra det här.
Tänk så liksom, det finns ju en... kanske en problematik över att gör detta, sen så ledsnar du när du väl liksom är liksom slutet av maj månad och sen så bara, nej nu ska jag unna mig glass för nu är det sommar liksom.
Det risken finns.
Ja.
Den är överhängande och den är medveten om den. Så man får vara uppmärksam när man slutar hålla på kalorierna så jävla mycket. Så man inte, så det inte springer iväg. Och så. Men någon enstaka gång ibland är ju inte någonting som förstör riktigt. Det är väl vanorna till vardags som är viktigast. Och om man har för vana att äta saker som är väldigt energirika. Väldigt regelbundet. Det är ju då man går upp. Tar man en fuskdag då och då och äter lite vad fan man vill typ varannan vecka, då kommer man inte alls uppleva samma samma viktuppgång. Tror jag. Det här är vad jag har hört.
Men jag har nu rekommenderat att du gör lite tester. Alltså förutom löpningen då, utan tester som maxantal vid vissa tyngre saker, för jag tror konditionen och sånt kan det ju bli rejält mycket bättre på. För när jag satt i finkan nämligen så blev inte jag mycket starkare med vissa saker, och jag tror men jag blev otroligt bra med konditionsmässigt.
Ja.
Så jag har nog, om du har tillgång till gym och sånt, kan köra lite personbästa och sånt. Kan du se om du håller dig kvar över tid?
Ja då, jag har pushat mig själv lite grann. Jag har ju legat, tidigare när jag kört kondition så har jag avsiktligt legat i kring, alltså strax över aktivisttestet. Men nu när jag har deffat så har jag pushat det lite mer. Jag har lagt till en halv kilometer här och var. Och en kvarts kilometer, flera minuter. Alltså ökat både hastigheten och hur länge jag springer. Så idag var jag ett personbästa. Både i hastighet och avstånd.
Springer du på löpan?
Ja.
Ja, är du underlättad?
Ja då, det gör det ju. Det är väldigt lätt att springa snabbt på ett sånt. Så det kommer inte nödvändigtvis översättas till att jag springer på under 11 minuter. När det är dags för aktivist test. Men det är det jag siktar på i alla fall.
Mm-hmm. Nej, för löpbandet är ju ändå att du ställer in hastigheten och du måste springa annars skickas tillbaka liksom. Det är inte så i verkliga livet liksom.
Nej, precis. Man får typ öva in det. Jag har dock legat ungefär i samma hastighet på aktivisttester när jag springer på en bana som när jag springer på en ja, på maskinen liksom. Så det har kunnat översättas ganska bra, men det är väl för att jag har hållit ungefär samma takt varenda konditionspass, så det är ju den takten som jag bara naturligt, det blir lite den takten man naturligt springer, men jag har ökat den lite grann nu, så vi får se.
Jag hoppas få tillgång till ett löpband ganska snart. Men det är ganska isfritt här. Jag ska inte säga att det är isfritt, men de faktiskt underhåller vägarna rätt bra så man kan springa. Det är lite backigt och sånt här. Så det är inte så jättemycket plana ytor i stan.
Har ni mycket snö?
Nej. Men jag var faktiskt ute 3 timmar och gick på i havsisen. Det har frusit i en stor vik här. Så jag var ute och traskade på isen i 3 timmar.
Det var inte dåligt.
Nej, det var jävligt, och det var helt knäpptyst liksom. Det var några det är såna rigemanspersoner, för du vet, de hade ju såna enorma hus och så här enorma panoramafönster. Och sen så det är helt tyst, men så har jag liksom det klucka liksom. Så tänkte, vad fan är det som kluckar? Så jag gick liksom närmare den här lilla, vad ska man säga, holmen då. Och då har ju de här rigeknösarna, de har stoppat ner dränkbara pumpar vid deras bryggor. De går hela tiden för att de ska då antagligen få, det är bara isfritt där ju. Så antagligen så vinterbadar de där när de känner för det, så har de byggt bastu, stugor och sånt precis vid havskanten. Det ser riktigt schysst ut på det sättet.
Jo, absolut. Ja, när jag ska avbryta det här så Max ändå får lite tid att förbereda sig.
Ja, visst.
Ska vi inte vara dryga. Nej, men vi tackar för den veckans avsnitt och så är vi tillbaka nästa vecka förhoppningsvis. Har det hänt något kul? Men vi får se. Nej, men vi kör på det helt enkelt då. Och nej, har det så bra.
Hej, hej.
Hej, hej. Okej.
Sweet!